This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Gjensidige Försäkring.
Jessica.
Angelica.
Det här avsnittet som vi nu ska lyssna på handlar ju om dola och förlossningar.
Mm.
Och det här är ju någonting som intresserar både dig och mig. Främst mig, ska
ja,
jag säga.
Lite, du är lite mer fascinerad.
Jag skulle säga att jag är extremt fascinerad av förlossningar.
Ja.
Och Gjensidige har en jättehärlig grej där man kan gå in och kolla på en förlossning på riktigt.
Ja, för det är ganska mycket att tänka på innan en förlossning. Sen vet man ju aldrig exakt hur den ska bli. Även om man kan planera så här vill jag ha, den här typen av smärtlindring vill jag ha. Men man kan gå in då på Birthual Reality. Jättesvårt för mig att säga. Ja. Birthual Reality. Mm. Finns på YouTube. En film där man får vara med i heter 360 grader i ett förlossningsrum.
För att det undrade jag ju innan min första förlossning. Hur det ser ut på ett förlossningsrum. Och självklart ser det olika ut från olika förlossningar.
Ja.
Men man undrar ju, vad är det för typ av säng? Står den här pallen redo?
Ja, det är
eller hade du koll innan?
Nej, men det är verkligen olika, för att på BB Sofia när vi var där på besök, de hade ju rep som man kunde dra ifrån
taket.
Jag fick för mig att det var golvet.
Nej, från taket.
Alltså att man skulle få kraft från repet. Nej, men man har ingen aning. Men vill man ha en liten aning så kan man gå in och kolla. Birthual Reality. Så vill jag även tipsa om Gjensidiges barnförsäkring. Mycket bra.
Varför är det bra att försäkra sig?
Angelica, en försäkring är verkligen något man måste ha. Både till sig själv, till sina barn, till sina katter och till sina hundar. För händer det någonting, ja, då kan det bli riktigt, riktigt dyrt.
Då tipsar vi alla om att gå in och läsa mer på
gjensidige.se.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkomna till
ett nytt avsnitt av Tvillingpodden!
Jessica.
Angelica.
Vi befinner oss i DN-skrapan på DN:s redaktion.
Jaha, är vi på DN:s redaktion?
Jag vet inte, Jessica.
Ska jag stänga dörren?
Oj, ja. Jag bloggar på Amelia. Och vi får ju låna lokaler av dem. Och de har flyttat till DN-skrapan. Det här, jag kände mig inte så hemma här uppe just på DN. Gör du det?
Ja, mycket hemma. Jag kände att jag skulle ha ett skop.
Ett skop?
Ja.
Jag heter inte så. Ja, säkert.
Gräva där man står och så vidare.
Men vi är inte ensamma här. Vi har med oss två efterlängtade och fantastiska gäster här idag. Ni ska faktiskt få presentera er själva. Anna, du kan börja.
Ja, hej. Anna heter jag och jag jobbar som doula bland annat och kallar mig gravidcoach.
Och jag heter Emma Philipsson och jag är också doula och förlossningspoddare.
Vill ni veta någonting mer eller?
Kompakt
längd,
tystnad.
Vikt.
Ja, jag ska långa igen.
Hur många barn har ni?
Jag har 2 barn. En som är 7 och en som är 10.
Och 7-åringen är med utanför idag. Och jag har 2 barn. En som är 6,5 och en som är 2,5.
Och så har vi Bonnie här också. Jessicas lilla skrutt.
Som blir 3 månader idag faktiskt.
Mm. Det går att kombinera föräldraskap med jobb.
Det är inte det minsta svettigt. Det är bara superhärligt och glatt. Och så har precis somnat. Tack gode Gud för det.
Jag ska ju gå er fantastiska utbildning och bli doula. Det är ganska snart.
Ja, och det ser vi så mycket fram emot.
Vad har jag att förvänta mig?
4 väldigt intensiva dagar, även intensiva känslomässigt.
Ja, jag är ju en extrem känslomänniska och jag kände när jag såg Anna inne på fiket genom fönstret. Jag var, oj, det är en fantastisk människa. Så kände jag. Stämmer det, Emma?
Det stämmer, det stämmer. Det är helt korrekt.
Ja, precis. Och det är precis som Emma säger, att det kommer inte att vara någon bara intellektuell utbildning, utan vi kommer att jobba mycket med oss själva som verktyg, vilket är en stor del av dolandet.
Ja, vad är en dola? Det är fritt framför vem som helst av er att säga. Vad är en dola?
Jag tycker att den frågan är så svår, för vad jag än svarar så låter det lite platt och enkelt. Men du har någon... Jag tror du har... Nej, nej, okay. Du, nej, nej, förlåt. Jag tänkte att jag vant skulle bolla över till Anna. En doula är någon som är med vid en födsel, förlossning, som inte är medicinskt utbildad. Alltså jag är inte där som barnmorska. Utan jag är med som annat typ av stöd.
Och det kanske viktigaste med en doula är att föräldrarna eller föräldern själv väljer doulan och vem man vill ha med, eftersom mycket handlar om det där känslomässiga tryggheten som vi vet är så himla viktigt.
Mm. Men hur ska man göra det för att hitta en doula? Hur vet man att den här människan passar för min förlossning?
Men jag brukar säga så, vem skulle du, om du träffar en människa och tänker så här, dig skulle jag ringa om det var liksom, om dig skulle jag vilja ha med i en jobbig situation eller en bra situation, du verkar stabil och hos dig kan liksom slappna av, då är det rätt doula. Mm. Och det brukar man känna ganska snabbt om man tänker så här, dig vill jag hålla i handen, eller dig, nej,
nej,
inte så mycket.
Inte.
Nej, precis. Och då, jag tänker att det är så man ska tänka.
Ja.
Och sen är det ju så att man bestämmer ju inte doula bara genom att titta på en profil på nätet, utan man träffas ju för att faktiskt få den där känslan. Och för vissa så är det jätteviktigt att man kan skratta ihop, för andra är det jätteviktigt att man kan vara allvarliga tillsammans eller bara allt.
Mm. Men har ni någon gång känt att ni har träffat någon som det inte klickar med, när ni känner det här kommer inte funka, men den personen var, jag vill gärna ha dig, men ni känner, oh no.
Jag vill inte hålla henne i handen.
Exakt, jag måste se vad
ni som ska välja också.
Nej, egentligen inte. Alltså man kan ju säga att man kan känna mer eller mindre för dem man träffar. Men det som är så fantastiskt är att alltid när det närmar sig förlossning eller under förlossningen, för ibland kommer man ju in utan att man har känner paret sen innan för att man är backup-doula, så tycker man om dem. I alla fall, det är liksom en sån process som gör att man kommer varandra så nära, bortom allt annat. Liksom. Mm.
Och sen kan jag också känna ibland att om de verkar lita på hur det funkar oss emellan, då brukar jag tänka, ja, men då kommer det nog klicka sen. Alltså då blir det nog bra, och det blir det nästan alltid. Alltså, eller det blir det alltid. Nästan alltid säger jag, för att det måste ju rimligtvis hända att det inte klickar. Men i mitt fall så har det alltid blivit att, ja, men de har uppfattat någonting som kanske inte jag har uppfattat, och så blir det bra. Men sen är det så här, det är ju ett jobb. Det är ju inte, alltså i alla andra professioner så går man ju inte runt och måste känna massa saker. Det är ju ett jobb för oss. Så att det är klart att är vi bara normal professionella så kommer det ju liksom bli jättebra.
Emma, hur många förlossningar har du varit med vid? Och hur ofta får du den frågan?
Den frågan får jag varje gång vi håller utbildning. Och någon gång så satt jag mig och räknade. Och sen är jag inte så... Det är inte jag, av mig och Anna, så är det inte jag som är den som har koll och ordning. Och det är milt uttryckt. Det är ett under att jag kan ha en utbildning. Men någon gång så räknade jag, och jag har inte riktigt koll på alla, men typ 30. Inte riktigt, men jag tror typ 30.
Och Anna?
Ja, och det är väl kanske det enda jag inte riktigt har koll på. Många förlossningar. Men närmare 70 förlossningar har jag varit med på.
Men har någon av er medicinsk utbildning?
Nej.
Jo, faktiskt.
Ja, du är barnmorska också.
Ja, just det. Nej, jag har en gammal undersköterskeutbildning sedan många, många år. Men...
Är det bra?
Nej, det gör ingenting i det här yrket.
Nej, för jag tänkte så här, undrar om jag ska gå en kvällskurs också och bli undersköterska. Men det behöver jag inte.
Absolut inte. Nej. Och det vi också upplever i våra utbildningar är att när det kommer sjuksköterskor eller undersköterskor som har medicinsk kompetens så kan det vara nästan lite svårare.
Ja.
För att då har man en viss kunskap om att hålla sig professionellt som icke-medicinskt ansvarig.
Mm. Mm. Men hur hittade ni två varandra?
Vi hittade varandra genom podden. Mm. Emmas podd, förlossningspodden. Och... vi spelade in avsnittet, hade aldrig träffat varandra och sen satt vi i bilen, Emma skulle skjutsa mig till tunnelbanan och så säger vi bara, okej, vi kommer att göra något tillsammans någon gång. Och sen gick det väl 2 år.
Mm.
Och så hördes vi av och sa, ska vi starta en doula-utbildning? Ja, men det gör vi.
Ja, ungefär så okomplicerat var det på riktigt. Eller är det så snabbt, bara, ska vi starta en doula-utbildning? Ja, men det gör vi, det låter bra. Ja, så gjorde vi det.
Men hur många får... går den här doula-utbildningen? För det är ju ett visst antal, bara har jag förstått, som får gå den.
Just det.
Ja.
Vi har ett maxtak på 14 stycken.
Ja.
Så någonstans mellan 8 och 14 brukar vi vara på våra utbildningar.
Och den är i 4 dagar?
Precis.
Ja. Det ska bli så kul.
Ja, och när ska du gå den här utbildningen, Angelica?
I november 7.
Yes.
Ja.
Då har jag en fråga.
Men jag tänker, tycker inte du, Jessica, att jag redan är... klar.
Jo, för det, jag har en dum fråga. Måste man gå en utbildning för att kalla sig själv för doula?
Du kan kalla dig precis vad du vill, men jag skulle säga att det är verkligen att rekommendera att gå en doula-utbildning för att kalla sig doula. För att det är ett så pass, det kräver ganska mycket att vara doula för att vara professionell i sitt doulaskap. Att bara vara en schysst medmänniska är en annan sak. Det är inte det som är själva doulaskapets kärna.
Men det jag sagt här, du kan ju vara en fantastisk doula åt någon. Särskilt någon du känner. Men det är det där när man ska göra det, man ska ta betalt för det och man känner inte personen. Då är det svinskönt att luta sig mot en utbildning. Mm. Men det är klart att man kan vara med vid någons födsel utan att vara utbildad doula, absolut.
Så egentligen var inte du doula på min förlossning, Angelica? Du var ju bara du.
Och det räckte gott och väl, va?
Det gjorde det.
Berätta lite, hur ser vardagen som doula ut?
Ja, men det är superviktigt för att kunna jobba hållbart som doula att ingå i ett nätverk. Och därför också knyta an till andra doulor som har samma professionella inställning till yrket och man klickar med helt enkelt och då träffas man ju ganska mycket i de här nätverken och sen också att man är varandras backuper så att det är ganska lätt och smidigt går att kan du vara backup på det här uppdraget, jag tror du skulle passa med det här paret eller den här födande och så teamar man på det viset.
Men alltså det är lite, jag har vabbat en hel vecka nu och då vill jag snabbt kunna ringa in någon om jag hade haft en födsel, det har jag inte haft, men och då snabbt kunna ringa in någon, och det är inte alltid som paret träffar ens backupdoula. Och då vill man att de ska vara, alltså mina backupdoulor är, de är inte som jag, men de har ungefär samma yrkesinställning och lite samma framtoning som jag. Så att paren sen hittar, alltså när de backupdoulorna kommer så känner paret att ja, det är rimligt att det blev den här istället. Och har man småbarn och det är vab och det är rena med det fjärde så behöver man också, alltså om det är magsjuka i min familj så får inte jag åka till en förlossning. Så att sådana saker måste man ha koll på.
Vad kan man ta betalt? Jag förstår att det är olika från vad man har för erfarenhet. Och jag har googlat runt lite och det verkar som att i snitt ligger det på 10 000 per förlossning. Stämmer det?
Ja, alltså både jag och Emma har jobbat ganska mycket för det här. Så det är en fråga som vi brinner för. Ja. Att det är viktigt att vi tar betalt. Att det faktiskt är en profession. Och vi säger alltid på våra utbildningar, ta gärna mer betalt än vad vi gör. Så att vi kan liksom verkligen hjälpa människor. För att det är inte genom att göra det här gratis som vi hjälper.
Nej, precis. Vad tar du? Jag tar 15 000.
Jag tar 13.
Ja. Men, och det är också annorlunda i Stockholm. Det finns fler och det finns en lite högre förfrågan. Fast du är väl alltid typ fullbokad? Ish. Ja. Anna jobbar jättemycket som doula. Så att.
Men har ni andra jobb också? Utbildningen har ni, men den är ju inte varje helg.
Jag har samtal förlossningsförberedande samtal, postpartumsamtal, alltså man kommer att prata om man har haft en jobbig födsel. Jag har min podd, förlossningspodden, jag har utbildningar. Ja, det är nog det. Vad tror du tänker efter?
Ja, och jag har också samtal för de som är förlossningsredare och har haft jobbiga upplevelser. Jag utbildar barnmorskor, jag utbildar doulor, jag har förberett en rädslakurser. Ja.
Men hur känns det att som doula utbilda barnmorskor?
Ja, men det är jättespännande. Jag älskar det.
Ja.
Och det är så lite av barnmorskutbildningen som handlar om det som vi utbildar i 4 dagar.
Mm.
Jag vet barnmorskor som har gått doula-utbildningar för att man vill ha mer av det.
Ja.
Så det
Men vad tycker barnmorskor? Jag har ju bloggat om doulor. Och då var någon som skrev att barnmorskor hatar doulorna. De vill inte att de ska vara där. De stör sig. Ja, det kanske inte var så grovt skrivet, men
om hon var barnmorska.
Ja, nej, men vi mejlade ju om det, att så här, ja, men stämmer det att barnmorskorna säger stopp, jag vill inte ha dig här, eller är de glada?
Nej, det stämmer inte. Det kanske var så för 15 år sedan att många var väldigt väldigt skeptiska till vad en doula kan göra, men eftersom vi är mer och mer närvarande i förlossningsrummet så blir också rollerna mer och mer tydliga. Och sen händer det naturligtvis att det kommer in en barnmorska som man kan känna är lite skeptisk till vad vi gör där. Och många gånger så grundar det sig på okunskap eller på att man har mött en doula som faktiskt inte har varit professionell i sin yrkesroll. Och då är det också en del av vad vi lär oss på utbildningen. Men hur hanterar vi det då? Hur samarbetar vi med barnmorskan? För att om inte vi kan samarbeta med barnmorskan så kommer inte de födande att få någon bra upplevelse av situationen. Så ibland så handlar jobbet mer om att jobba med barnmorskan än med paret.
Hålla barnmorskan i handen.
Ja. Men vad är det med förlossningar som fascinerar er? För jag antar att det är en fascination.
Allt jag jobbar med handlar om födande. Så att ja, det måste jag säga. Jag tycker att det är så himla spännande att det är någonting man gör i livet där man är så himla på många sätt ensam med sig själv. Alltså att man får använda allt i sitt liv. Allt man har varit med om, alla ens styrkor och svagheter och sånt blir väldigt aktualiserade i den här, liksom, i det här korta förloppet, även om det är ett par dygn. Men det är ändå liksom ganska kort i ens liv. Och det blir så himla intensivt och det intresserar mig jättemycket. Det är inte barn. En del tror att vi är intresserade av bebis där. Och det är vi
inte.
Ja, precis. Nej, men vi har ju väldigt lite med bebisar att göra. De kommer ut och då går vi typ. Ja. Så det är inte bebisvurmen. Men det tycker jag är otroligt spännande.
Ja, men också att det är de där timmarna och att det kan påverka så oerhört mycket i livet. Både innan men också efter. Att få en positiv upplevelse med dig från att föda, en stärkande upplevelse, så kan du få en helt ny relation till din kropp, till dig själv, till din kraft. Får du en negativ upplevelse så kan du bära med dig det i flera år. Och jag kan träffa gamla människor, både män och kvinnor. Och så frågar de vad jag jobbar med och så berättar vad jag jobbar med. Och så kommer det en hel historia om hur jobbigt och tufft det var, och det här har jag aldrig riktigt pratat om. Så det är så oerhört viktigt. Det är få timmar vi föder barn, men det påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske ens vet.
Mm. Ja, det gjorde det med dig, va, Jessica?
Ja, verkligen, jag blev lite rörd. Ja, för min första förlossning var jättejobbig. Och så fick jag andra förlossningen med Bonnie som var helt fantastisk. Jag trodde inte att det skulle hända. Och det är jättemycket tack vare att jag hade med mig stöd. Både Angelica och sen en kompis som jobbar som barnmorska men som var med som mitt stöd. Det gjorde hela skillnaden faktiskt.
Men jag tänker också att det där är också så spännande. Därför att man tänker så mycket kring födande som så här, huruvida man får bristningar eller det massa andra saker. Men ofta så är det händer ju någonting med en själv om man har haft en tuff födsel. Ja. Som man känner sig ofta väldigt ensam med. Det är svårt att prata om. Och det är svårt. Nu pratar vi mycket mer om födande än vad vi gjorde för 5 år sedan. Men det är fortfarande ganska svårt att prata om. Och det påverkar en så himla mycket. Det påverkar ens självbild. Det påverkar, man kan få förlossningsdepressioner. Och då att kunna vara med i den processen och ändra någonting är ju otroligt tacksamt.
Mm. Så du tycker att jag gjorde skillnaden?
Det vet du att jag tycker.
Vad var det som jag gjorde bra, tycker du?
Nej, men du var hela tiden med min sida. Vi hade bestämt innan att du inte skulle vara det. Jag sa att du skulle bara sköta kameran. Du skulle bara filma och fota och sen skulle du hålla dig undan. Men sen blev det helt naturligt att du var den som var närmst hela tiden. Du var den som klappade med, du var den som pratade med barnmorskan, med undersköterskan. Men jag tror också att det avgjorde att jag hade också världens bästa barnmorska och världens bästa undersköterska. Och väldigt mycket närvaro i rummet. Inte bara fysiskt närvaro, alla var så närvarande. Det var en helt annan upplevelse än när jag och Ibbe kände så här, det här ska vi klara själva. Vi behöver ingen utifrån. Det var mest Ibbe också kände så här, du och jag ska vara team. Och den förlossningen med Elsa var så lång, så vi hade ju inte så mycket fysisk närvaro av personal som vi kanske hade behövt när det tog så lång tid.
Ja, men jag tänker också att det är ganska vanligt nu att det är brist på personal på förlossningarna. Det stämmer, va? Mm.
Ja, och personalen har ju jättestarka riktlinjer och PM och mycket uppgifter på sitt bord, vilket gör att man kommer in och ut, in och ut, in och ut. Och som i alla andra sårbara situationer vi befinner oss i, så vill vi ju inte vara ensamma. Och det kan vara en föreställning man kanske har inför sitt första barn, att ja, men det är jag och min partner som ska göra det här tillsammans.
Och vi vill inte ha en främling med.
Nej.
Nej.
Nej, exakt.
Och just precis det där du säger med närvaro i rummet, att alla var så närvarande i rummet, det är en förutsättning för att man ska få den här positiva upplevelsen, att man verkligen känner sig hela tiden sedd och hörd och bekräftad och ledd.
Ja, för man ändrar sig också hela tiden, eller jag gjorde det under förlossningens gång. Angelica var väldigt mycket för att jag skulle tycka att det var härligt att vara i vatten. Mm. Eftersom att hon födde Filip i vatten. Men, och då sa vi, nu går vi ner i badet. Jag var, ja, jag hade bestämt innan att jag ville det, men där på plats så kände jag att det inte är för mig. Sen blev jag nedtryckt i det där badkaret ändå. Och Jelka bara, visst är det skönt? Nej, alltså, nej, jag låg där och bara vred mig. Det är inte skönt. Och så skopar du vatten. Nu är det väl skönt? Nej, jag vill komma upp härifrån.
Men jag tänker att du har lärt dig din första läxa som doula. Det här när man tänker så här, det här kommer vi alla tycka om. Mm, vad det här kommer mysigt. Och så bara, den som föder bara, nej, jag tror inte. Jo, orra, det här är
bara
så
du
bra.
Kommer ner i vatten.
Och så lär man sig att säga, nej, det var inte. Jag måste tydligen liksom anpassa mig för den som föder.
Ja, mycket bra. Jo, men för det vet jag, kompisar som har fött barn som vanligtvis tycker om fysisk kontakt, att man tar på dem med massage och sådär. Ja, men under själva förlossningen så bara, rör mig inte. Jag vill inte ha någon massage. Inga händer på axlarna.
Nej, man kan ju ha en bild innan. Vi säger nu att jag är gravid och känner att, ja, men jag vill ha en doula. Hur går jag till väga då, Anna?
Alltså det bästa är att börja googla och söka efter doulor och läsa lite grann. Men den här personen kanske skulle kunna fungera. Och har man en partner så är det bra att prata med partnern om det också. Det behöver inte vara att man är jättesup och peppad båda två. Men åtminstone det går att träffa en doula som man känner att kanske det här skulle kunna vara någonting. Och då kan man ställa alla de här frågorna som man har och naturligtvis känna efter. Och det är ganska så vanligt att partnern är lite halvpepp på att ha en doula med, på grund av att man är lite rädd för, men vad blir min roll då i det här? Och det brukar också vara bra att liksom berätta det för doulan, men jag är inte helt säker på att jag vill att du ska vara med, och så kan man prata om det.
För doulans roll är ju inte att ta över partners roll.
Nej, utan vi stöttar ju partnern till att stötta den födande.
Ja.
Och det är så fantastiskt, för det finns ingen som ger så stora varma kramar efter förlossningen som partnern gör. Och det är oftast partnern som marknadsför oss vidare och pratar med sina kollegor. Och, men det här måste ni, och så vidare.
Mm. Men hur går det här samtalet till? Hur lång tid får man träffa dig, och kostar det pengar?
Nej, det är gratis 30 minuter. Och antingen träffas man hemma hos de som ska föda, eller så träffas man på ett café.
Mm. 30 minuter.
Man hinner ganska mycket på 30 minuter.
Och sen kontaktar de dig då, eller ligger du på? Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Jag har inte glömt mig.
Nej,
jag brukar säga att de kontaktar mig inom en vecka ungefär och bestämmer sig för om de vill ha mig. Vissa säger så här, vi vill ha dig. Jag bara, nej, men gå hem och tänk på det. För jag vill att båda två, om de är två, ska vara säkra på att de vill ha mig.
Ja.
Men inom en vecka är det normala, för att annars kanske jag blir uppbokad på annat.
Men kan man kontakta dig eller Emma i vilken vecka som helst? Alltså om man är i vecka 37 och så här, jag vill ha en doula.
Ja, det tidigaste jag blivit kontaktad är vecka 8. Och det senaste jag blivit kontaktad var 2 dagar innan hon födde.
Oj.
Och hon kom och sa, jag vill ha en doula och jag kommer att föda på onsdag. Hur kan du veta det?
Var det hennes första barn?
Ja.
Vad sjukt!
Och jag sa okej, okay, jag är gärna med. Och på onsdagen ringde hon. Och jag hade inte träffat hennes man. Och kom hem till dem. Och det blev en jättefin upplevelse.
Okej, okay, så då var du med, fast du har fått veta det 2 dagar innan. Hur blev mötet med partnern, mannen?
Ja, men det blev jättebra. Det är klart att han var lite sådär när jag kom. Att, ja, men vem är du? Men vi fick ganska snabbt kontakt och så. Mm.
Har båda ni 2 egna företag? Jag tänker om vi ska prata business-biten.
Yes.
Ja, ja. Och det funkar bra.
Det funkar superbra.
Det funkar jättebra för att jag har en sambo som engagerar sig i min företagsekonomi. Det är inte jag som är... Jag ska inte prata företag heller, men ja, vi har båda egna företag.
Ja.
Och jag älskar företagande. Jag sköter min egen ekonomi.
Mm. Jag önskar att du och jag också kände så, Jessica. Att, gud vad... Jag tycker det är så tråkigt. Alltså. Jag tänker att jag skulle kunna göra dolandet gratis, men det är ju inte bra för yrket. Fattar jag, såklart.
Men jag tänker att det kanske är också... Jag tror att folk... lite överskattar hur glad man är att hoppa upp mitt i natten och lämna över sina barn.
Det har du fan aldrig gjort. Ursäkta, det har du aldrig gjort.
Och jag tror man överskattar hur det är att här, mitt under vintern dra sig iväg till Danderyd eller någonting. Och hur, att man ska vara professionell, man ska ha träffat dem ett par gånger innan och man ska träffa dem efteråt och orka göra detta på ett proffsigt sätt. Alltså... alla tänker så här, ja, men jag skulle kunna vara med på en födelsedag gratis. Jo, men det är lite mer än att bara liksom kvista in en eftermiddag, vara med när en unge trycks ut och sen är det bra med det. Det är ju inte så.
Nej, och sen också eftersom vi är så oerhört närvarande i det rummet där det är så oerhört mycket hormoner och känslor och allt möjligt, gör ju också att det är inte så att när vi åker därifrån, oavsett om det har varit en 8-4 på dagtid förlossning, så är det ju inte så att det bara är över. Det är inte som att åka till ett vanligt jobb, utan det hänger ju kvar i alla fall en dag efter den här. Så man är ju inte riktigt liksom vaken dygnet efter. Nej. Så att säga. Dola hangover brukar vi prata om.
Ja, det blir helt slut.
Ja, hur mår man efter en förlossning som dola?
Ja, men nu har man, är man ruttad som jag och Anna, så är det... Då kan man förhålla sig till det på ett annat sätt. Man påverkas ganska mycket av hormonerna som är där. Man påverkas ganska mycket av att det här är en stor sak i en eller 2 människors liv eller 3 människors liv. Och man har fått vara nära under så många timmar. Så att dagen efter så är det som att man liksom behöver kliva ut ur deras liv lite grann. Och så här släppa det som har hänt. Plus att har man stått, liksom har man varit stått en natt 12 timmar och tryckt på någons ländrygg, så är man ju trött. Av andra anledningar.
Mm. Ja, men just det. Och det är precis det som Emma säger där också. Det är det som också är skillnaden. Jag har också varit med på födslar till människor som jag känner. Min syster bland annat. Och det är också en stor skillnad. För att där behöver inte jag kliva ur på samma sätt. Utan jag kommer ha en fortsatt relation med min syster och mitt systerbarn. Men när jag går till ett par så är det en del av professionen att faktiskt ta sig ur. För det finns de som inte gör det. Och då blir det inte heller bra.
Nej. Titta på dig. Jag kan tänka mig att... Ja.
Ja. Vad händer sen då? När bebisen har kommit ut, då avlägsnar man sig. Ja. Varför det? Alltså nej, men på riktigt...
På tal om. Då tar man bebisen.
Nej, men jag tänker vid mitt första barn, Alice. Då lämnade alla... rummet. Och så var jag ensam, alltså med då pappan, Stefan och Alice i en timme. Och hon skrek. Och ingår det i föräldraskapet att man...
Nu ska du lära dig det hårda. Nej, det är såklart inte.
Nej, det trodde jag.
Men alltså, vi behöver lämna. Jag brukar vara där, lite beroende på hur det har gått och hur det har varit och hur det har känts, så liksom avlägsnar jag mig efter en halvtimme, en timme kanske. Ibland kan det behövas att man är kvar lite längre.
Så moderkakan kommer ut också?
Ja, absolut. Eller ja, i mitt fall. Men däremot sen så efter, ja, men alltså, jag vet inte, jag kan inte svara för dig. Men däremot så tänker jag också så här, sen så ska ju de bli en familj.
Du är inte med i en familj.
Och där är inte vi med. Och sen så behöver de också sin anknytningstid och de behöver känna att de kan det här och att jag inte på något sätt behövs på det sättet. Så då... tackar man.
Ja, men jag skulle också vilja lägga till, som det fallet som du beskriver, att då skulle jag ju stannat kvar tills ni kände er lugna och trygga. För man kan inte börja bli en familj och knyta an om man fortfarande är stressad eller så av det som har hänt. Och ibland så kan det ta fler timmar, och ofta om det är en kort förlossning så kan man behöva längre landningstid efteråt.
Ja, för man inte riktigt förstår.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vad som har hänt.
Nej, precis, exakt. Eller om det är komplicerat medicinskt av någon anledning.
Men vad händer om det blir ett akut snitt? Får ni följa med in då?
Om det blir ett akut snitt så ibland kan vi göra det. Men inte om det blir ett omedelbart.
Nej.
När det handlar om minuter. Det beror lite grann på hur många studenter det är, hur mycket tid de har och om det är en partner eller inte en partner och så vidare.
Men går ni hem då? Tack för mig.
Absolut inte. Jag skulle nästan säga att det behövs mer än någonsin.
Till partnern och sådär.
Absolut, för den där separationen som blir däremellan och ovetskapen om hur den ena eller den andra har det kan också hänga med som en jobbig upplevelse efteråt.
Men har ni varit med på förlossningen där det inte har gått bra? Där barnet inte har överlevt?
Aldrig.
Nej.
Nej, jag har dolat födslar där man har vetat att barnet inte lever innan.
Oj,
men
hur
då
är
ju det? Ja, men det är en jättetuff arbetsuppgift, men det är en arbetsuppgift och också där, i och med att det är ett arbete, så är det lättare att hantera det och vara ett bra stöd, för att då behöver jag inte engagera mig. Alltså det är nästan lättare för mig också att det är ett jobb, för då kan man lite backa i och göra ett bättre jobb.
Och det jag också har gjort några gånger, det är att vara det jag kallar abortdoula. Att vara ett stöd under aborter, vilket också är jättevärdefullt för många.
Mm, det hade jag ingen aning om att man kunde vara.
Jo, det är väl inte så där jättevanligt.
Nej.
Men när jag började göra det så fick jag jättemycket meddelande på mina medier om just behovet och upplevelser och hur det behandlas mycket som en icke-händelse. Och
ja, det måste ju vara, nu har jag inte gått igenom det, men jag tänker att det också måste vara en väldigt stor händelse i livet.
Absolut, det är det ju. Och det är en viktig del att gå igenom det också, att inte bara ja, men det var ingenting, det hände ingenting. För de allra flesta upplever att det var någonting.
Men man väljer då som doula att ta sig an förlossningar där man vet redan innan att bebisen inte lever. För jag tänker att gör alla doulor.
Nej, det
Nej,
tror jag inte.
Jag tänker att det inte är
jättevanligt, och det har jag bara gjort ett par gånger. Men det började med att jag gjorde det med för en vän till mig, och sen har jag gjort det yrkesmässigt också. Men jag tänker att om man som doula skulle känna att man inte var bekväm med det, sånt, jag är ganska lugn med såna saker, och skulle jag känna att jag inte var det, så tror jag inte heller att jag kanske skulle få förtroendet och frågan. Jag tror att man vet när man frågar att det är en person som tycker att det är helt okej.
Tvillingförlossningar då? apropå tvillingar. Har ni varit med vid det?
Nej, tyvärr inte.
Nej. Inte du heller, Emma?
Nej, det har jag inte.
Vad sjukt.
Jag har varit med väldigt aktivt under en tvillinggraviditet när jag var 3 år, eftersom att jag har mina yngre systrar är tvillingar. Så att jag minns det här, det är liksom, det är en stor del av min barndom, att jag minns den här magen och allt som vi inte kunde göra för att mamma var så stor. Men nej, jag har inte jobbat med tvillingfödslar.
Men känner du dig utanför för att du inte är tvilling?
Nej, men det är för att vi är så många. Vi är 5 barn, så att de är liksom minoritet. Ja. Nej, det känner jag inte.
Nej.
Jag har en fråga om personer i rummet. För att när jag skrev ut i min blogg att jag skulle ha med mig både Ibbe, Angelica och Emily, så var det folk som skrev så här: det får du inte, man får bara vara max 2 personer i rummet. Men där jag födde på BB Stockholm så var det inte så. Men hur ser det ut där ni håller till?
Det är olika. På Ystads förlossning får man vara flera. Men i Malmö och Lund till exempel får man vara max 3. Så
då får en doula
plats. En doula får plats.
Inte, om man inte har med.
Och sen är det att det ska vara samma personer under hela födseln. Mm. Men sen är det självklart så, om jag behöver ta in en backup doula så har det varit okej. Men det man vill undvika är att det springer jättemycket människor där inne.
Varför?
För att det stör oxytocinet.
Ja. Vad är oxytocin för de som inte vet?
Det är allt vi jobbar med.
Oxytocin är det vi har massor av när vi mår bra. När vi är lugna, trygga, när vi älskar, när vi går på spa, när vi äter en god middag, när vi tänder ljus och när vi föder barn.
Är inte det sjukt att man har det när man föder barn?
Jo, helt genialiskt.
Det är så bra. Men det utsöndras väl också när man är i vatten, eller hur?
Absolut, och när det är mörkt.
Om man trivs i vatten, vill jag säga.
Annars inte. Annars kommer det adrenalin, eller?
Just det.
Ja. På ett dåligt sätt.
Ja. Ja. Men adrenalin är liksom vår fiende när vi föder barn. Så det, vi som doulor försöker behålla lite myspysig stämning. Så att det ska vara lite, det som man tänker sig så flummigt, det är det vi försöker bevara. För att alla ska vara så här avslappnade och mysiga och fnissiga. Den typen av stämning. För då slappnar man av och oxytocin utsöndras.
Med det sagt, att vi inte inreder några förlossningsrum med sjalar och gardiner och så, utan vi försöker bara hålla lite mysigt. Ja, precis. Ja. Allas fördomar om doula.
Ja, men det är så. Vad möter ni för fördomar? För att jag tänkte ju själv...
Som
att
lesbisk doula. Massor.
Ja, berätta.
Ja, men det är väl att vi ska vara väldigt flummiga, att vi inte tycker om smärtlindring, att vi har påsar med kristaller, att vi är batikaktiga.
Ja, för den kvinnor.
Tänker inte du också batik? Dola batik?
Nej, jag har inte alls tänkt så. Vad bra.
Ja, det är bra. Men när jag googlar dola så står det att det betyder slavinna.
Jaså,
stämmer det? för någon frågar så här, men vad betyder doula? Då har jag sagt att men förlossningscoach är ett annat. Ska du googla nu, Emma? Ja.
Hjälpkvinna har jag för mig.
Ja, omvårdnande kvinna betyder ordet på grekiska.
Men kan man kalla sig förlossningscoach när man har gått i en utbildning?
Det tycker jag absolut att man kan.
Men finns det inga manliga doulor?
Jo, jag var en man som gick den utbildningen som jag gick. Nu vet jag att han inte är aktiv som doula, men det var jättespännande. Så vi hoppas att det kommer.
Tror ni män är lika bra som kvinnor på det? Om de inte själva liksom har gått igenom en fysisk förlossning?
Ja, men vi har ju ganska många som inte har fött barn som går våra utbildningar. Och där tänker vi ju att det ändå är same, same. Oavsett, alltså om... Ja, är det korta svaret, ja.
Det trodde jag var ett krav, att man var tvungen att ha varit med om en egen förlossning för att få vara doula.
Nej.
Nej,
precis. Och det är också som i alla andra yrken, när vi jobbar med saker, vi behöver inte nödvändigtvis ha varit med om det som de vi möter har varit med om för att göra det bra.
Nej, då kanske man inte, då tänker jag att det kanske hade varit bra för mig. För då hade inte jag försökt tvinga ner Jessica i ett badkar.
Nej.
Ja, men det är faktiskt lite talande, för att lite så är alltså... Hur mina födslar har varit, det är helt oväsentligt när jag jobbar med födande. Det är helt oväsentligt att jag har fött barn. För jag ska ju möta den personen där, inte pådyvla henne ett bad. Alltså det är viktigt att möta folk precis hur de vill ha det och hur vilka personer de är. Och då är ju mina privata erfarenheter helt ointressanta. Och jag brukar säga att man måste inte ha haft cancer för att vara en bra onkolog. Och det här är lite samma sak, att man kan vara en professionell person utan att ha varit med om det som man liksom jobbar med.
Mm. Du brukar inte dra förlossningsanekdoter och så här, när jag, men kom igen nu, när jag... Då körde vi på
Nej,
det här
aldrig någonsin. Jag tänkte på det på vägen hit, att vi pratar aldrig om våra födslar. Aldrig någonsin, Nej. Tror jag.
Och människor är inte intresserade av det heller, Nej. De vi möter. Alltså, andra doulor kan ju kanske vara det, men inte de som ska föda. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan jag får frågan. Och får jag frågan så säger jag ja, nej. Eller en mening.
Ja, nej. Ja, nej. Jag älskar din dialekt.
Ja. Ja. Dola låter så härligt på skånska, tycker jag.
Ja. Dola. Ja. Men en annan fördom är också att vi dolor vill bli barnmorskor.
Ja, precis. Ja, det har jag en fråga. Ja. Du orkar inte plugga till barnmorska, så då tar du den enkla vägen och blir dola.
Ja.
Vad säger ni om
Nej.
Det då?
Nej, det finns de dolor som vill bli barnmorskor som faktiskt blir det också på sikt. Men varken jag, eller nu pratar jag för dig Emma, skulle någonsin vilja bli barnmorskor. Vi är inte intresserade av det medicinska, vi är inte intresserade av att jobba med förlossningsvården på det sättet, utan vi är intresserade av den här kontinuiteten och det psykologiska i födandet.
Ja, men, ja, precis. Och jag tänker att det är två ganska olika arbetsuppgifter. Jag brukar säga så här, bara för att man jobbar som flygvärdinna betyder inte att man vill bli pilot. Och det här är lite samma sak. Då har man två olika arbetsuppgifter. Och vi är i samma rum, men vi jobbar väldigt olika. Och för mig är det lyx att det finns en barnmorska som tar hand om andra saker så att jag kan foka på det jag är bra på och tycker det är roligt.
Gud, vilken bra liknelse. Mm. Ja.
Eller hur? Så, ja. Emma är fantastisk på liknelser.
Det är du med.
Ja, men det var jättebra. Ja. Jag såg inte också flygplanet framför dig.
Jag drömde sig piloten ut nu då. Och bara server flygvärdinnan.
Sprit. En praktisk fråga. Har ni en speciell outfit när ni jobbar? Och har ni en speciell väska med saker?
Det är så mycket du frågar som du kommer lära dig på utbildningen.
Ja, jag är så men nyfiken.
Ja. Jobbkläder. Bra, kläder som är bra så att man kan ett, lägga in i tvättmaskinen det första man gör när man kommer hem. Två, alltså ibland så liksom, man har ju väldigt speciella arbetspositioner ibland när man doular. Det ska vara bekväma kläder som är lätta att hålla rena. Och som inte är, jag fryser alltid. De får liksom inte vara svettiga och de får inte vara för kalla.
Vad har du på dig då?
Skinnkjol.
Har du sett mig när jag jobbar?
Det är bara vaska av, tänker
jag. Ja, men lite så. Nej, men däremot så har jag har mycket tights. Tights är typ någon kjol så att det inte ska se ut som att jag går omkring i mjukisbyxor. Men, och så ett par extra t-shirtar och deo och sånt har man med sig.
Vilken är den längsta förlossningen som ni har varit med på? Hur lång tid tog den?
18 timmar. Det jobbar vi också med på utbildningen. Hur man kan förhålla sig till det. Mm. För att jag vet de som är med 30-36 timmar ibland. Men jag tror att vi kan jobba mycket i förarbetet med de som ska föda. För att upplevelsen av att vi är där ska hålla i sig längre innan man verkligen behövs. Mm. Om ni förstår.
Ja, att man... Ja, när kommer man i själva skedet? Kan man som doula komma hem till den födande?
Ja, det händer. Uh-huh. Det absolut vanligaste i min erfarenhet är att man träffas inne på sjukhuset. Men vissa har önskemål om att man kommer hem.
När de är inskrivna och klara och fått ett rum eller liksom i entrén? Hej.
Beroende på hur det låter när de ringer.
Hör ni när det är dags? Liksom?
Ibland.
Ja.
Jag hade en födsel ganska nyligen där jag åkte dit innan de hade bett mig, för att jag tänkte det här kommer gå mycket fortare än de vill förstå. Men jag vet, jag som själv har fött med doula vet också att det kan vara lite stressande att ta in en doula. Ibland, även om jag tänker så här, hör av er, så vet jag också att ibland är det skönare att veta att man är inskriven och att man får stanna och att man då hör av sig till doulan. Det kan också vara liksom avslappnande för den som ska föda. Att bara, jag vill inte ha hit det om jag inte vet. Liksom.
Inte störa.
Ja, men jag...
Ja, och sen ibland kan det vara precis tvärtom. Att jag hade också en födsel nyligen där jag åkte hem till paret och Och pappan sa efteråt att det var så himla skönt när du var hemma hos oss. För jag kunde liksom vila i soffan, så kunde jag bara titta upp och säga att hon verkar sitta och sova, så det är nog lugnt.
Att du så?
Ja, och då kan man också snabba på processen genom det. Att så länge jag visar när jag är hemma hos någon att ja, men det här är helt lugnt. Mm. Jag kan sitta här och vila.
Kom igen! Kom igen. Hetsar upp stämningen.
Nu bråttom. Ja, om vi ska fortsätta med flygplansliknelsen så är det ju så, på samma sätt som att folk tittar på flygvärdinnor och tänker de serverar fortfarande kaffe, vi ska inte dö. Så, partners tittar mycket på oss och är så här, om hon verkar ganska glad, då är det nog inte, då ska nog ingen dö. Eller vad nu en rädd partner tänker. Ja, men jag vet inte.
Och jag hade också en annan sån där lärdom. För jag älskar att köra fort när jag kör bil. Och en natt så skulle jag köra ett par in till förlossningen.
Gud vad kul, får man göra det också?
Om man vill.
Ja. Får man köra
om man
fort?
Om man har rätt försäkring. Man får inte köra fort. Men jag har också fått fortkörningsböter på nätterna. Men i det här fallet så sitter de där bak och jag kör på som vanligt. Och det var absolut
som
inte...
Som vanligt för Anna betyder svinfort.
Ja. Eller ibland. Och sen efteråt när vi träffades på samtalet efter födseln så säger pappan till mig: alltså jag var jätterädd, du körde ju som att det var rally. Jag tänkte det var jättebråttom. Bara nej, det var lugnt.
Du så tycker bara att det är kul. Ja. Har du en sån här liten blåljus som du sätter
jag
upp?
Jag önskar. Så jag har lärt mig någonting. När jag har födande par i bilen så håller jag hastigheten.
Men Anna, vad har du på dig när du dolar?
Ungefär samma som Emma. Ja. Mm. Sen har jag en väska som är min dolarväska där jag har ganska så lite grejer jämfört med en del andra dolar. Jag tänker att för mycket teknik och att rallyer kanske inte skapar jättemycket trygghet. Självklart måste jag ha det som jag behöver. Men det är ändå jag som är redskapet där inne.
Mm. Har ni sjalar med er?
Ja.
Mm. Ja. Vi gjorde ju lakan-tekniken. Vad heter den när man står och drar från varsitt håll? Vi svepte in.
Vi virar in med ett lakan.
Ja, runt höften.
Och försöker dra isär mig på mitt.
Nej.
Höftpress kan man kalla det. Ja. Men ja, rebosso heter själva när man jobbar mycket med
För att jag förstår att man kan skaka födande kvinnan också. Mm. Varför det?
Det, förlåt, men det låter ju lite rökelse. Återrökelse.
Nej, men vadå? Gustav som
du
älskar tvillingpodden.
Garvin.
Nej, men Gustav som älskar tvillingpodden och Adele. Mm. De skakade henne.
Okej. Okay. Ja. Ja, jag tycker det låter. Vad gör skaket?
Vi får lägga upp någon bild på Insta så ni förstår. Det smärtlindrar och det kan hjälpa bebisen att hamna i rätt position beroende på hur skaket.
Men då gör man också med en sjal som man virar runt.
Du borde man ju säga vad du gör här.
Ja, men ungefär jag drar händerna fram, ruskar. Alltså det är inte så att jag med händerna. Alltså,
om någonting inte är skönt, då gör ju inte vi det. Eftersom att allt handlar om att den födande ska ha det bra. Så det är inte som att vi står och så skakar på någon och den tycker det är obagligt och vi bara, nej, det är så man ska göra. Ja. Utan allt är skönt och smärtlindrande, även om det låter konstigt.
Brukar ni ta lustgas ifrån den födande kvinnan?
Ifrån?
Det är väldigt härligt.
Du räcker för det.
Nu ska jag ha lite också. Nej, jag skulle jättegärna göra. Jag älskar lustgas mer än något. Jag skulle jättegärna göra det. Men nej, det har jag aldrig gjort.
Men om de säger så här då? Ska du inte ha lite, Emma?
Jag tänker att det skulle undergräva förtroendet för mig som yrkesperson. Ja. Men jag skulle gärna göra det.
För under Jessicas, Jessicas förlossning, då sa ju undersköterskan till mig: vill du ha lite lustgas?
Men, förlåt, men var inte det också ett sätt att säga så här, du verkar som att du behöver det?
Nej, hon sa till Ibbe också, ska du också prova lite? Ni får gärna prova om ni vill. Jag hade inte sagt någonting då, men det var ju inte jättetoppen, för jag blev ju jättefull.
Ja.
Eller som jättefull.
Ja. Ja, nej, och jag skulle inte dricka alkohol heller, och jag känner att det här är lite samma sak. Nej, det har jag aldrig gjort.
Nej. Men hur orkar man vara vaken om en förlossning? Nu blir man inte pigg av lustgas, men hur orkar man vara vaken i 30 timmar?
Min längsta födsel tror jag är 28 kanske. Man ringer in andra.
Ja. Man är inte vaken i 28 timmar. Nej.
Nej, och det som är det absolut bästa tricket är att pausa mellan verkarna. När den födande är lugn så kan man bara liksom slumra till 2 minuter. Och 2 minuter och 2 minuter så orkar man lite längre.
Mm. Vad är det bästa med att vara doula? Det finns inget bra. Det är skit. Vi vill egentligen vara barnmorskor.
Nej, men det är ju mötet med den som föder och den eventuella partnern i den stunden. Att få vara det där stödet som kanske inte gör så mycket men som ändå gör så oerhört mycket. Mm. Och den effekten som det har.
Alltså när man kommer in, det, jag får nästan gåshud när jag tänker på det. När man kommer in till ett rum och ska så här scanna av var de är, hur de befinner sig. Hej, hej. Och så går man och sätter sig lite. Den uppstartsgrejen tycker jag är så härlig. Mm. Mm. Och sen såklart, alltså när det drar igång. Men ja. Mm. När man kommer till förlossningar.
Och vilka nackdelar finns det?
Arbetstimmarna. Ja. Såklart. Alltså det, som Emma sa tidigare, när de hör av sig 10 på kvällen och säger nu är det nog på gång, man har inte hunnit sova sen 6 på morgonen. Och man tänker okej, nu behöver jag intensiv sova, och så ringer de 12 och så är det dags att köra. Det är väl liksom det som är det värsta scenariet.
Ja, eller när det är någonting hemma, familjeaktigt, och man känner så här som ska göras, eller man ska iväg, eller det ska vara något kalas eller någonting, och så vet man att här, nu skulle det kunna dra igång, men det skulle också kunna dra igång om en vecka eller 2 veckor. Alltså det, ibland kan man känna att så här, jag skulle vilja ha exakta timmar liksom. Så det är allt som har att göra med jour. Men det, man lär sig hantera jour genom åren.
Precis, och det är det som jag också pratar om på utbildningarna, att glömma att man har jour. Alltså i början var det, var jag än skulle så, okej, men nu har jag jour så jag kanske inte kommer och fikar, eller till min man, ja men nu har jag jour så jag kanske inte kan skjutsa till scouterna. Alltså hålla på och tjata om det där blir jättetråkigt för alla. Hade jag mina barn?
Anna, kan inte du skjutsa mig till scouterna?
Det är knivprovet. Ja. Så att jag pratar aldrig med människor. Jag pratar aldrig med människor om att jag har jour.
Nej.
Utan händer det så händer det, och på det viset så glömmer jag det själv också.
Har du jour nu?
Nej.
Nej, för jag tänker att nu är du långt hemifrån, Anna.
Ja, exakt.
Nu är du i Stockholm. Och du, vilka områden täcker du upp?
Jag täcker upp hela Skåne.
Det är ju stort.
Men hon kör fort.
Ja. Så det går bra.
Ja, det går bra. Men hade det varit att jag hade haft jour, så hade jag sagt till paret att de här dagarna kommer inte jag vara tillgänglig. Då kommer Kristina och vara er doula, och då hade de vetat det. Mm. Och av alla födslar så har det hänt en gång att de har behövt när inte jag har kunnat. Och det är ganska mycket. Jag hade ett par, jag kunde 3 av 21 dagar, och de födde på de 3 dagarna. Oj. Så det är väldigt mycket psykologi i det. Mm. För de bara mitt schema. Och de vill ha mig med på riktigt. Ja. Så föder de inte.
Men hur många par eller födande kan man säga ja till? Alltså hur många kan man ha i månaden? För tänk om de föder samtidigt.
Det beror på ditt backup-schema och dina backup-dolor.
Ja.
Alltså om du, hur bra nätverk du har och hur mycket de brukar kunna. Och, ja.
Hur många har ni haft som mest då, en månad?
4 har jag haft, men det är för mycket tycker jag för min del, så 3. 2 är idealiskt.
Mm. Jag har haft 3, men jag är väldigt sällan jag har mer än, alltså oftast har jag 1 eller 2, men sällan mer än så.
Och tar jag mer än 2 så berättar jag alltid för paren efter, eller den födande efter, att ja, men nu är det så här, jag har så här mycket, vill ni fortfarande ha mig? Och skulle det krocka så prioriterar jag de här 2. Det har inte hänt det heller, men
Rent ekonomiskt så tänker jag, hur funkar det när det kommer in en annan doula? Om man har då haft det här samtalet innan, man har varit jour i 3 veckor och sen så kan man inte, för att det går magsjuka hemma, vara med på förlossningen. Då går alla pengarna till ersättningsdoulan.
Nej.
Nej, för att då känns det ju lite trist.
Det här är ditt område.
Ja, hur funkar det? För det känns inte så säkert.
Nej, jag har med alla mina backup-doulor ett väldigt tydligt avtal. Att det här och det här och det här ingår. Skulle det vara att du är med på födseln så får du så här mycket pengar. Är det eftersamtal är det så här mycket pengar. Jourtiden är så här mycket pengar. Så att det är liksom avgjort innan. Och det är ingenting som paret behöver hålla på med, eller den födande. Nej. Utan det är något mellan oss.
Får man lära sig det här under utbildningen hos er?
Ja.
Kan inte berätta var man kan gå in och läsa mer om utbildningen?
På gravidcoach.se/doulautbildning.
När någon frågar när vår utbildning är, då går jag in på din hemsida och kollar. Alltså jag har en sån intim relation till din hemsida.
Den är väldigt fin.
Jaha.
Vad härligt. Mm. Och man kan alltid skriva, ringa, fråga om man undrar. För att man gör ofta det innan man väljer att gå en doula-utbildning. Mm.
Men man kan också bli ODIS-certifierad, heter det så?
Ja.
Är det viktigt?
Det är olika vad vi tycker. Jag är ODIS-certifierad och det betyder att man har varit med på 3 födslar och gjort ett prov och läst annan litteratur. Jag certifierade mig för att jag tänkte att det kanske var lättare att få fler uppdrag. Mm. Så har det inte blivit i mitt fall. Det kanske beror lite grann på var man jobbar, tror jag.
För mig, jag får nästan alla mina uppdrag via min podd. Eller att folk har lyssnat på min podd mycket, så de vet vem jag är och hur jag är och sånt. Så, att det är så att för mig har det aldrig heller... Jag har inte med på ODIS hemsida. Alltså.
Nej, du behöver inte visa upp ett diplom. Att, så här, jag kan det här. Nej.
Nej, det har aldrig hänt.
Nej, men för att jag läste att... Jag kanske har läst fel. Men att innan utbildningen så måste man... De här böckerna som jag håller på att läsa nu. Att jag måste göra någon form av... skriverier om dem.
Ja, just det. En liten sammanfattning av det som du läser.
För precis. Annars kan man inte bli certifierad.
Nej, då är du inte ODIS. Alltså vår utbildning är en ODIS-utbildning. Mm. Så det ingår i själva utbildningen. Sen så kan man då komplettera när man har gjort 3 födslar med det här andra. Yes.
Om man känner att man inte har råd att anlita en doula, finns det några boktips ni kan tipsa om som man kan läsa eller poddar man kan lyssna på?
Jag vet en bra podd.
Jaså? Ja, förlossningspodden är, alltså, nu säger jag detta utan att vara kollega med Emma, men jag möter så många födande som har uppskattat och fått jättemycket hjälp av förlossningspodden, absolut. Jag brinner ju för Föda utan rädsla och tycker att den är fantastisk, och har man inte råd till en doula så skulle jag också rekommendera att man faktiskt går kursen. För hittills har jag inte träffat någon som har gjort övningarna, och det är det som gör skillnaden. Så det, bara läsa kan ju skapa en intellektuell trygghet, men att föda barn handlar inte om intellektet, det handlar om kroppen. Mm. Men det jag också vill säga är att det här med doula och professionalitet och så, alltså det som jag och Emma gör i vår utbildning är ju att vi har individuella coachningstillfällen och handledning och så, och det är ju också för att kvalitetssäkra de som går vår utbildning, att man verkligen får möjlighet att få individuell handledning och coachning. För att ibland kan det vara trixigt. Har man själv kanske en jobbig upplevelse med sig, så kanske man behöver bearbeta den lite extra, eller att man är osäker på sig själv, ja, men då har man möjlighet att bli stärkt i det, så att man verkligen kan vara redo när man är färdig med vår utbildning och börja ta uppdrag som alla bara längtar efter, att man ska gå förbi de här osäkerhetsmomenten som kan finnas.
Jag tycker att det borde ingå en doula till alla, eftersom att jag upplever själv att det gjorde så stor skillnad att ha med, eller annars är mitt tips att ha med någon utifrån ändå, för det tycker jag också gjorde stor skillnad, och inte bara se det som att man ska göra det som ett team.
Nej, också för Ibbe var det ju skönt att
han skötte musiken och buffén.
Det var buffén?
Nej, men alltså snälla, det bordet han dukade upp, det, jag har aldrig sett något liknande.
Han jobbar med reklamfilm, som lite inspelning och sådär, så han hade lite som en inspelningsbord. Där fanns det allt och lite till.
Det åts inte så mycket av det. Alltså jag tror jag slevade i några skedar från den här kycklingrätten, men annars... Du åt inte heller någonting.
Kycklingrätten?
Jag skulle vilja vara med.
Han hade lagat lite kycklingrätter. Banan och curry. Nej, det var väldigt känsligt också vad som fick komma in i rummet. För du hade ju dåliga erfarenheter av hans andedräkt från första förlossningen.
Ja.
Köttbullemunnen.
Ja.
Så att han var så här, får jag äta isterband? Måste du välja just isterband?
Nej, det är så konstigt. Alltså,
det finns massa annat måste du äta just.
Men jag vill ha, jag sa ju det. Ja. Det kommer jag ihåg att jag hörde. Jag är sur, jag vill ju ha. Ja, det är sugen på det. Men då sa vi att ni fick äta i köket.
Han åt vid buffén. Alltså han åt nere vid dina fötter.
Okay.
Hade han på riktigt med sig isterband?
Nej, det fanns i kylen.
Va?
Ja.
Men alltså, hade ni tagit med och lagt i kylen?
Nej, i Stockholm hade det.
Isterband.
Ja.
Mm.
Det är jättebra förlossningsmat. Är ni mycket för smuttis? Smuttis,
jajamensan. Smuttis tillhör hela dolaväskan.
Ja, men det blir mycket sånt när man snabbt ska ha någonting med sig. Och så kan man inte, beroende på när folk föder också, så vet man ju inte om pressbyrån kommer vara öppen.
Nej, just det.
Då måste man så sejfa lite.
Mm. Och halstabletter.
Mm.
På grund av köttbull i munnen.
Mm. Ja, bra.
Smart. Bra. Man vill inte lukta skit.
Nej. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt.
Tack snälla för att ni kom hit. Och jag ser så mycket fram emot att gå utbildningen.
Ja, sen måste vi ha någon uppföljning när du är klar.
Det måste vi.
Om du blev godkänd eller inte.
Oj. Vi kan ha vårt bedömningssamtal här.
Ja, det är jättekul.
Vi säger så.
Tack. Ha det bra nu.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.